en podcast från Aftonbladet.
Ja, det har varit en händelserik vecka, och framförallt så är det ju så att guldstriden i damallsvenskan tätnar efter Piteås historiska seger mot Rosengård. Häcken har rivstartat, och ja, så har vi ju Kristianstad, Linköping. Var hamnar egentligen guldet? Vilka har den starkaste elvan just nu? Är det här frågan vi kommer få svar på eller inte? Ja, det återstår att se. Dessutom så har Peter Gerhardsson tagit ut en landslagsgrupp till VM-kvalet mot Finland, och framförallt så försvinner en del rutin av förklarliga skäl ur den här truppen. Lite nya namn in. Vi ska analysera, diskutera, och ni får dessutom höra Peter Gerhardsson själv. Det blir ett lite stökigt avsnitt. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Men jag hoppas att ni vill hänga med. Så ja, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, det finns som vanligt hur mycket som helst att prata om, och vi sitter utspridda över landet. Jag, Anna Rydén, befinner mig just nu i Solna där Peter Gerhardsson har presenterat en landslagstrupp. Det kommer vi prata massor om. I Göteborg så har vi med oss min kollega Petra Thorén. Petra, välkommen tillbaka från semestern.
Ja, tackar, tackar. Känns skönt att vara tillbaka, framförallt i den här podden.
Ja, vi har ju fått höra det en hel del i sommar. Hur mycket har du saknat att inte få sitta och ventilera med oss här de senaste veckorna?
Ja, mina tränarkollegor har fått debriefa all fotboll som jag har upplevt vid sidan av mitt jobb. Så att de är nog rätt glada för att jag har er istället att prata med.
Härligt. Och med oss nerifrån Malmö via Plays expert Saga Fredriksson. Saga, hur är läget nere i Malmö?
Det är kanonbra här, skulle jag vilja säga. Riktigt, riktigt bra. Känns nice.
Härligt. Det väntar ju dessutom toppmatch i Malmö imorgon. Vi spelar in det här alltså tisdag. Onsdag har vi Rosengård och Häcken att se fram emot. Men det där kommer vi prata mer om en stund. Vi går in på snabbfrågorna och börjar väl med: vilket är resultat förvånade mest den gångna veckan? Om du får börja, Saga.
Ja, men jag får väl ändå säga att Piteås vinst över Rosengård förvånar, men också inte. Det är ett starkt Piteå försvarsmässigt, med att de också lyckas vända den här matchen och vinna den. Det tycker jag är, det är klart att det var lite förvånande.
Ja, en historisk seger, första gången Piteå besegrar Rosengård. Vad säger du, Petra? Är det något annat som sticker ut, eller håller du med?
Nej, jag håller med där, även om som Saga är inne på att Piteå är hemmastarkare, det ser man ju på resultaten, men att de inte tidigare har slagit Rosengård, inte ens på hemmaplan, är ju ett trendbrott. Jag såg en siffra på 26 gången gilt, så då är det ju, var det ju dags.
Det får man väl ändå säga. Samtidigt så ångade ju Häcken verkligen på. Jag började fundera där, för det var ju samma dag som Håkan Hellström inledde sina jubileumskonserter i Göteborg. Jag började fundera på om det var några där som satt på biljetter och liksom var tvungna att okej, vi måste avgöra den här matchen fort som fan, så att vi fick det till vi också. Jag spanade runt där, för jag befann mig själv där under fredagen och har fått kolla i kapp på de här matcherna. Men nej, jag hittade ingen av dem där, så att är det någon som vet om Häckenspelarna var där, så kan du ju höra av er och tipsa. Med det så går vi vidare till vilka är de största vinnarna i damallsvenskan den gångna veckan då? Petra?
Ja, men jag tror ändå att jag tycker att Hammarby är en vinnare den här omgången, publikt och resultatmässigt. Framförallt just att det är inför stor publik och i ett derby som alltid är svårspelat, oavsett liksom om man ligger i tabellen, men också när Vittsjö och Häcken vann, så håller man liksom ställningen där, så att Bayern får min röst.
Vad säger du, Saga?
Det är lite trist när vi håller med varandra, men jag får väl ändå också säga det, och jag riktar väl mest fokus på hur bra laget ser ut. För det var ju många vinnare, som sagt, stora vinnare var ju Häcken i sin, att de lyckas producera offensivt så pass mycket, men Hammarby, hur de spelar, känns genomtänkt, och känns som att de äntligen fått träff på, ja, med rätt spelare på rätt platser, en full trupp helt enkelt, som kan utföra det de faktiskt vill göra på planen. Så att största vinnarna går till Hammarby även för mig.
Vem stod för veckans snyggaste fullträff då? Vem har vi vill hugga den först?
Jag gör det. Anna Wik.
Alltså. Ja, men det var ju med nu också. Nej, vi får ju. Ja, men
vi får snacka ihop oss bättre, det var bättre, men så här är det bara att för första hennes match är fantastiskt bra, går in och presenterar sig direkt och ja, första målet var väl kanske lite mer tursamt än någonting annat, men det andra smäller dit den från långskott utifrån, perfekt träff, ställer hela Örebro-försvaret och det var läckert.
Belönas ju dessutom en plats i Peter Gerhardssons landslagstrupp, eller i alla fall en CO-lär-plats. Om inget händer så får hon ju bara vara med då dagarna man är samlad i Visby för att sen ansluta till U23-landslaget. Men ändå får en plats in och får vara med på A-landslagssamlingen. Samma sak med Hammarby Matilda Winberg.
Och då passar jag ju på här att sticka in med en annan fullträff eftersom jag hade ett förslag till då. Om man tittar på hur bara liksom fullträff när det gäller utdelning på avslut, så tycker jag ju att Madeleine Janogis andra mål där hon bara liksom på one touch stöter in bollen ändå med ganska liksom rejält avstånd till mål är bra för alla unga spelare att titta på. Ibland så ska det liksom ska man lägga bollen till rätta och man ska få den på rätt fot och man ska ta en touch extra liksom. Men en bra målskytt kan också bara liksom styra den farten som kom med inlägget i det här fallet. Och det tycker jag också kan vara en fin fullträff.
Vi har ju sett en del bjudningar i den här veckan också. Vilken skulle ni säga är veckans bjudning?
Då hugger jag där då och det är klart att första tanken bara gick direkt till Hedvig Lindahls oförmåga att skydda sin första stolpe i derbyt och i 0-1-målet. Men jag väljer ändå att säga att det var i Vittsjö som den stora bjudningen utspelade sig. Och då är det egentligen en försvarsmiss där liksom tillbakaspelet. Liksom. Vittsjö ser till att liksom få tvingar Eskilstuna att vända spelet till backlinjen och så bak ska Backelund passa tillbaka till Kathleen Frayn i målvakten som är långt ute och liksom finns och ger ett understöd, men kommunikationen gör att bristen på kommunikation leder till liksom att passningen hamnar på helt fel ställe och Hanna Marklund snappar upp däremellan och gör mål. Och det var väl en större bjudning än så får man inte om man inte får smaka på den hembakta sockerkakan som man ibland får där i Vittsjö.
Ja, det var en fin bjudning där och också det som ju kanske lite avgjorde matchen i och med att Eskilstuna ändå låg på ganska bra fram till det där. Men ja, viktigt mål det där. Du var inne på Hedvig Lindahl, Petra. Hon har ju dessutom hamnat i blåsväder den här veckan på sociala medier när hon började med att hylla Hammarbys publikrekrytering inför derbyt då mot hennes Djurgården. Och sen så signerade hon en ung Hammarby-supporters tröja, något som fick Djurgårdssupportrar att gå i taket. Vad är er syn på den här debatten som har blivit?
Jag tycker någonstans, man får se det på lite två olika sätt. Jag tycker att det är väl inga konstigheter att man som damspelare, som Hedvig har varit aktiv i så många år, premierar att man har gjort en insats rent fokus på publiken, att man vill skapa tryck och stämning. Det tycker jag väl snarare är fint att man visar det, men vi ser det, vi ser att ni gör någonting på rätt håll. Jag förstår samtidigt så här, supporterkultur, man vill gärna inte säga att hon står och signerar en tröja och så vidare till motståndarlaget, men samtidigt det är ju, man kan ju uppskatta en spelare även om de spelar i så att säga fel lag utifrån vem man hejar på, och jag kan inte riktigt säga att det skulle vara problematiskt. Jag har all respekt för att man som supporter känner det där sved lite, men att hon stöttar och tycker att det är fantastiskt att Hammarby gör den insatsen, det säger ju alla. Det är ju alla som tycker det, att vi får se de här matcherna, de inramningarna, och hon säger ju också att även de egna fansen högst bidragande till en god stämning. Så jag ser nog inte riktigt varför det blev så högt tryck på den här debatten, även om jag kan ha respekt för att den individuella supporten känner att hallå, håll dig till oss. Men man måste titta på det större perspektivet och hur många gånger vi inte pratat om att publikfrågan i den här podden bara tittar upp på helheten, hur mycket vi pratar om FC Barcelonas insatser för att fylla stadion där. Så att, nej, jag kan förstå Hedvig samtidigt, så bara för att det inte blir för lång här, men Hedvig i många intervjuer pratar lite från ett utanför perspektiv, upplever jag, att hon är målvakt i ett lag, men hon pratar också om allt det som händer runt omkring väldigt mycket. Och det vet inte om det är att hon liksom, ja, men börjar sakta kunna titta utifrån på det som hon har varit med om. Och jag tycker det hörs och syns i hennes agerande rätt så mycket också. Och det är väl ganska naturligt när man har varit med länge. Det finns fler som gör det. Så att kanske börja lämna bubblan lite och bli lite mer helhetsperspektiv på Hedvig.
Vad tänker du om debatten och blåsvädret som Hedvig har hamnat i, Petra?
Men Saga resonerar, eller jag ska inte säga Saga resonerar väldigt, väldigt vettigt där, för jag ska inte sitta och bli dum på något sätt, men mina tankar går också åt liksom lite grann det här dubbla hållet, samtidigt som jag tror att det finns en, alltså dels så tror jag det är rätt inne också i det här med att hon har zonat ut lite och vill se liksom helhetsperspektivet. Hon pratade ju faktiskt lite grann efter det var klart där, presentationen skedde ju under EM, och att hon skulle vända hem och att det blev Djurgården, och då pratade hon ju lite faktiskt med oss där också om det här med att, om poddandet och att det verkar spännande, och jag tror att Hedvig har en ambition om att vara liksom delaktig, en önskan om att vara delaktig i just det här liksom att lyfta damfotbollen och ur många olika perspektiv och vara en av de här frontfigurerna, vilket gör att hon kanske då tappar lite liksom klubbperspektivet, och det kanske hon får fundera lite över, för om man bara tittar lite grann, nu ska inte jag bara generalisera, men om man ändå tittar liksom historiskt sett lite grann på den liksom publiken kring damfotbollen kontra herrfotbollen, så finns det ju liksom en delvis en annan publik kring damfotbollen som kanske lockar med barnfamiljer, fler kvinnor, och det kan också bli att det blir kanske inte den här tunga supporterkulturen, utan det kan finnas en öppenhet. Jag tror liksom inte det är så vanligt att en Hammarby-supporter vill ha en signerad liksom tröja signerad av en Djurgårdsspelare, så att det kanske också är ett trendbrott liksom publikt sett vi ser här, och att det här traditionella sättet liksom, där du är verkligen hardcore supporter och aldrig skulle kunna tänka dig. Jag tror det är svårt att se Marcus Berg signera en tröja från en AIK-supporter till exempel, utan att det skulle bli faktiskt, han skulle säkert kunna göra det om det hade funnits som goda skäl och varit ett barn som hade frågat, men det hade också väckt en otroligt mycket känslor, så att det kanske är rör runt lite i supportergrytan, och det är väl intressant. Jag kan också förstå supporterperspektivet, att man vill liksom värna om sig spelare.
Vi får väl se hur det blir framöver. Edvig Lindahl har fått en minst sagt tuff start på den allsvenska återkomsten med 5 insläppta mål så här långt. Men det är ju Djurgården som kämpar på, saknade kapten Kullberg också kan vi väl ha med oss i bakfickan där. Innan vi ska tillbaka till damallsvenskan ska vi prata landslag, men vi har några snabbfrågor kvar innan det. Det har ju spelat Champions League-kval också. Kristianstad förlorade mot Ajax. Det blir inget gruppspel för Kristianstads del. Men värt att notera är ju också att Manchester City än en gång utslagna ur Champions League, än en gång mot Real Madrid. Är ni förvånade?
Både jag och nej. Alltså City har ju åkt ut, var det 4 år nu mot spansk motstånd, så att det får man väl liksom, ja, det är svårt att säga, men framförallt tycker jag det är anmärkningsvärt att just Caroline Weir är den som gör målet, som också har spelat 4 säsonger för Man City innan hon lämnade för Real Madrid, så där tycker jag väl att det är väl det som är lite så här, ja, men både typiskt och självklart i samma match, att det är klart att hon ska vara den som gör avgörande sparken, känner sina motståndare väl och vet vad hon ska sätta in pressen och trycket. Det är ett riktigt snyggt mål dessutom. Så att, men det var ingen chansfattig match heller. Så att det var inte så att City inte hade möjlighet att jämna ut de där siffrorna. Nu ska jag också säga att jag inte har sett hela matchen utan snarare sett highlights. Men så förvånad är jag inte. Men det var också kanske synd att de två lagen skulle mötas så pass tidigt.
Ja, två stora lag alltså som ställs mot varandra. Vi kan väl notera också att Juventus, som ju är lite av ett svensk lag, även om Lina Hurtig nu har lämnat även officiellt, är vidare. Så även AIK, den gamla AIK-duon Jenny Danielsson och Hannah Davison och deras Glasgow vidare. Hannah Davison gjorde sitt första mål i karriären, kan vi ju notera. Det var ju snackat om att hon inte skulle kunna leverera under hela hösten. Det har hon visat i Glasgow att det kunde hon tydligen. Vi får väl se vad som händer och sker där. Men när vi ändå är inne på Manchester City, Ellen White, EM-guldet, bekräftar att hon lägger av. Petra, vad tänker du om det som ändå fick se en del av Ellen White på plats i sommar?
Ja, men jag trodde just att EM-framgången och den speltid och det förtroendet hon fick där skulle liksom ändå ge en skjuts in i en ny klubbsäsong. Hon har ju inte liksom varit lika frekvent speltid då i City, och jag gillar Ellen White. Liksom. Hon har sina klassiska boxegenskaper, så jag tycker att det var lite tråkigt att hon bestämde sig, men vad är det man säger, sluta på topp.
Ja, det får man väl ändå säga att hon gör efter det historiska EM-guldet för Englands del. En som ska börja sin landslagskarriär nu, det är ju Amalie Vangsgaard, till vardags i Linköping, gjort succé i damallsvenskan. Nu får hon äntligen chansen i det danska landslaget i VM-kvalet som väntar. Saga, vad är det som gör henne så bra den här säsongen?
Ja, men Petra pratade ju tidigare om Janogis avslut där mot Djurgården på ett tillslag i boxen. Och jag skulle säga att Vangsgaard är kanske en av de forwards i damallsvenskan som är skickligast på det. Nästan alltid att hon slår till bollen på ett tillslag och hela tiden hotar backlinjen. Hon är direkt hot rent utav sin snabbhet, men också passat in i Linköpings formation, hur de vill spela. Att hon är så otroligt oförlåtande i boxen tycker jag gör att hon är så otroligt given som ett alternativ i den danska truppen. Och jag har ju sagt det tidigare att jag tyckte det var nästan förvånande att hon inte fick chansen under EM med tanke på hur het hon har varit. Men de kanske ansåg att det fanns fler som hade bevisat sig. Var kanske ingen dunderhistoria för Danmark, så att det krävs förändring, och det har vi sett på många håll i världen här nu, så att tror att det är hög tid nu. Hon har fått bevisa sig över tid, men en riktigt vass boxspelare, spelar mycket på ett tillslag i avslutsläget, tycker det är imponerande att se.
Amalie Vangsgaard alltså uttagen i den danska truppen. Vi ska snacka om den norska truppen om en liten stund. Där har man ju fått in en ny förbundskapten i form av Hege Riise, som skakade om Norge en aning, får man väl ändå säga, när hon tog ut sin första trupp. Men först så ska vi givetvis prata Sverige och den trupp som Peter Gerhardsson har valt att ta ut till VM-kvalet mot Finland. En match som ju för Sverige är betydelselös på så sätt att man redan är klara för VM i Australien och Nya Zeeland, men som kan betyda något för rankingen. Peter Gerhardsson tryckte gärna mycket på det här att vi ska vinna våra matcher och sådär. Och innan vi har Peter Gerhardsson själv om det här, så vad är era reaktioner på den trupp som han presenterade idag?
Det är ju att jag möjligen hade förväntat mig eller hoppats på liksom några fler nya men ändå spelare som inte var med i EM, att ta den här möjligheten att ändå testa lite fler alternativ, eftersom det är faktiskt bara ett år till VM och man har inte så många chanser på sig att göra det. Och det är klart att jag tror att man kan åka till och liksom säkra poängen mot Finland även med liksom den stora delen av stommen i laget. Så att det är väl spännande att se några fler oprövade kort.
Vad säger du, Saga? Är det något namn du känner att du hade velat ta in i den här truppen som inte finns med?
Nej, så jag var ju glatt och överraskad faktiskt att precis som jag varit inne på att Janogy har haft så fin form att hon fick möjligheten här nu. Om jag inte har läst helt fel, för det tycker jag mig höra. Men jag ser inte henne på listan som jag läser just nu, därför var jag lite osäker.
Ja, nej, Madeleine Janogy är med i...
Ja, det är det jag menar. Nej, för jag såg henne nämligen på själva presskonferensen sådär. Men det tycker jag är roligt. För då får man ju se att det här hårda arbetet faktiskt avlönar sig. Jag såg att vissa skrev om Anvegård. Nu har jag sett Anvegård i någon häckenmatch här och jag tycker att det är lite kvar innan hon är på sin topprestation. Så jag ser ju henne som ett alternativ senare, absolut. Snarare att hon kanske inte just hetas just nu. Sen är jag väldigt, väldigt glad att se att både Wienberg och Wieg får chansen, som även om de då bara, precis som du var inne på tidigare, Anna, de är där för att se och lära. Men jag tror otroligt mycket på de här två spelarna längre fram. Om man tittar på det här nya Sverige som ska kunna hantera andra typer av matchbilder. Wienberg kommer vara en jättenyckel för den utvecklingen. Och jag ser gärna att hon får liksom rejält förtroende under det här året. Men Petra, du är inne på någonting spännande där. Är det inte nu man vill testa fler, kanske lite okända namn som man... ja, men som inte vi andra kanske har stenkort på, men givetvis de har, att för att kunna göra testerna så bör man göra det nu även i hetluften. Man pratar lite om att den här matchen, ja, men vi har ju redan kommit till VM, men samtidigt så pratar man om rankingen och att det är den som är relevant och det är den man verkligen fokuserar på, att vi ska vinna matchen. Men precis som vi är inne på, stommen kommer ju fortfarande kvar. Kan man inte då laborera lite ytterligare med andra namn som faktiskt kan gå in och skaka om lite? Så att, ja, alltså så här, rätt väntad trupp får man väl ändå säga. Det är ju inget namn som man tänker så här, oj, vad konstigt. Utan snarare så här, ja, det här känns safe.
Ja, de som saknades då, om man jämför med EM-truppen, är ju Hedvig Lindahl bland annat, som själv har gått ut och sagt att hon inte själv behöver se sig som första målvakt nu. Hon finns inte med, istället in då med Emma Holmgren, som väl var ett otroligt väntat val på den positionen. Det är hon som har kallats in när någon av målvakterna har fått förhinder. Och dessutom så saknas ju då Caroline Seger, som var inne på förra veckan. Hon har opererats out resten av den här säsongen. Och sen Sofia Jakobsson då, som ju spelar i USA, som har en lång resväg för att ta sig hit. Man har pratat med hennes klubb och kommit fram till att det viktigaste kanske inte är att hon är med på den här samlingen. Så att det är de som saknas från EM-truppen. Det är verkligen inga dramatiska förändringar han väljer att göra, Peter.
Nej, och det var väl tydligt att han ville verkligen bygga på liksom vidare på det som de ändå har också åstadkommit under EM-perioden, sett till träningar och sådär. Och känslan är väl någonstans att de inte känner att de fick ut maximalt liksom, men att de ser att det finns fler uppsidor än vad vi kanske noterade under EM. Jag vet inte, det var min spontana känsla. Jag vet inte, du var ju på plats och hörde, Anna, har du en annan uppfattning?
Nej, det är väl exakt så det kändes som, att och också att det här, det var de ju inne lite på i slutet där, hur mycket det faktiskt störde dem, det här med sjukdomsbeskeden som kom, spelarna som fick det lite stökigt där, och att det kanske skavde lite mer bakom kulisserna än vad man ville ge sken av. Det är åtminstone det intrycket jag har fått, att det där störde verkligen rejält för dem, och därför vill man kunna bygga vidare på det som man började på. Det känns tryggt att fortsätta på den här vägen, och det är lite den känslan tycker jag Peter Gerhard som vill förmedla här, och att man känner att det finns mer att ge av det här gänget, att man inte fick ut det.
Och det tycker jag, det kan jag faktiskt stå bakom på många sätt. Och han har också pratat om att man vill få mer ut av en sån som Hurtig, och kanske också hela världen önskar ännu mer ut av Rolfö. För man har så otroligt höga krav på de här spelarna. Och jag är bara nyfiken på hur ska de få mer ut av spelarna. Kan de få andra roller? Är det något annat man vill testa med dem? Så det tänker jag följa med spända ögon. För att det är ju en sak att säga, ja, men jag vill ha mer ut av den här spelaren. Vi måste ta ansvar som tränare för att göra det. Men hur? Vad är det ni vill ha ut? Jag är så nyfiken på att se på om vi kan se någon tydlig förändring där. För Hurtig tycker jag är en ganska avgörande spelare för att svenska landslag. Och kanske inte använts på rätt sätt. Eller fått, som sagt, fått ut det mesta av henne. Rolfö låter jag lite vara osagt, för att ambitionen finns i den spelaren, det är ingen tvekan. Sen vet vi också vad hon är kapabel till när hon är på allra toppnivå. Så att, är det laget eller truppen som har gjort att hon inte kommer till sin rätt, eller är det positionen? I don't know. Liksom, det är det man sitter lite och väntar på. Jag vill också faktiskt säga en spelare som jag har flaggat för och verkligen pushat för är Kurmark. Får chansen här nu. Jag tror att oavsett hur mycket hon får spela så är det en annan spelartyp, en lite mer städgumma som ändå är fullt kapabelt offensiv. Så det är härligt att se den typen av spelare komma in i truppen. För det möjliggör så mycket för de offensiva spelarna. När de vet om att det finns någon som backar upp. Så får vi se om hon spelar. Men om man nu pratar utifrån träningsmiljön och kunna testa olika saker, så har man en bättre nyans i truppen, tycker jag.
Och där har man ju en Kurmark då, som är van att spela tillsammans med Filippa Angeldal till exempel på mittfältet, där vi vet att det finns en position öppen efter Caroline Seger. För jag noterade också att Nathalie Björn finns ju med i den här truppen, men än en gång presenterad som back. Så att vi kan väl ta och gå ut och se om Peter Gerhardsson har tid att prata med oss, så att vi kan få svar på lite fler frågor här. Se vad han själv säger om det här. Vi gör ett försök och se om Peter är redo för oss.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ja, nej, det är lång kö till Peter Gerhardsson. Så innan vi fortsätter prata om läget i Sverige och kan analysera lite vad Peter Gerhardsson tänker efter att vi har fått ställa våra frågor till honom, så kan vi väl diskutera det som händer i Norge. För Norge blev ju lite av en Norge-historia under EM-versionen av den här podden. Det blev ju inte det mästerskap de hade tänkt sig. Martin Sjögren fick lämna efter det fiaskoartade mästerskapet, får vi väl ändå säga, med tanke på kvaliteten som finns i den där truppen, och in då med Hege Riise istället, som nu har presenterat sin första trupp, och där man bland annat då kan notera att duon Maria Torisdottir och Vilde Bø Riise petas. Vad tänker ni om det här? Petra, om du ska börja, vad säger du när du ser det som händer i vårt grannland?
Nej, men det är väl ganska naturligt. Det kommer in en ny tränare, det ska ske ett skifte och hon får identifiera de spelare som hon känner att som där hon vill ha förändringar. Och det blir alltid liksom en rad förändringar. Sen blir det intressant att se då på vilket sätt liksom, och vad det här kommer leda till. De här var ju med i, som du sa där, de är med i EM liksom, men de startade båda i den här 08 matchen mot England liksom, och fick sen slita lite på bänken, och om det är rätt spelare att plocka bort och liksom från truppen, det återstår ju att se. Så att att det skulle bli förändringar var väntat. Om de blir rätt, ja, det får vi nog se lite grann framöver. Men det skakar ju allt om lite, och det finns lite debatt som pågår i Norge nu. Det är kul.
Ja, och läser man våra norska kollegor på VG som har pratat med Vilde Bø Riise då, så säger hon ju att en förklaring som hon har fått, eller då när hon pratade med Hege Riise, så fick hon frågan om hon verkligen borde spela för United, att hon kanske borde spela en liga som håller lite lägre nivå för att få mer matchtid, medan Vilde Bø Riise menar att ja, men träningsmiljön som jag är i varje dag är ju på internationell toppnivå, det gör mig till en bättre spelare. Vad tänker du kring det resonemanget, Saga?
Ja, men jag är ganska tvådelad där, måste jag säga. Jag har den här dialogen ständigt med mina kollegor också på Viaplay, att det är just det här träningsmiljö versus att få spela matcher. Jag tror att det beror på vilket skede du är i din karriär. Ta en sån som Evelina Dullian som nu ska på för Juventus. Där tycker jag det är otroligt rätt beslut att ta sig vidare till ett lag där man kanske inte får spela. Hon är 19 år gammal. Få testa på proffslivet tidigt och verkligen fokusera i en ny miljö och känna på den där resan. Med allt vad det innebär, för har man gjort den resan så vet man att det är inte bara fotboll det handlar om. Men tittar man då på, och som sagt, hon kanske inte får så mycket speltid, träningsmiljön blir bra. Vänd då på att en sån som Angeldal, som jag tyckte var fantastisk i OS, ja, men kanske så att hennes speltid i City har varit lite för knaper för att det ska vara en fullständig topprestation i EM nu. Titta bara på Hedvig Lindahl, att hon inte har spelat. Klart att det påverkar där hon var i sin fas i sin karriär. Så att jag tycker någonstans att allting är ju baserat på det kontextet du befinner dig i. Och en spelare som vi pratar om nu, det är liksom med född 95. Hon är liksom där både i mitten men också längre in i karriären, behöver mycket matcher för att vara en färskvara. Man är lite mer förlåtande när man är yngre, skulle jag säga. Så att både och, för att vara riktigt tråkig i mitt svar, så är det både och, men alltid kontextbaserat. Och en sån som Torisdottir, där tror jag pratar om en spelare som har så mycket rutin, som har så mycket bakom sig, som jag är ganska mycket för att man vågar göra förändringar utan att lägga för mycket värdering i, utan snarare våga testa, våga lirka, våga tro på någonting annat och ta med dig kvittot från det. För det behöver inte vara en fullträff, precis som Petra är inne på, vi får se hur det går. Men det kan också vara så att du faktiskt utifrån detta hamnar helt rätt i spåret. Gör du inte det, när du vet du exakt vad du får i Torisdottir när hon kommer tillbaka eventuellt. Så att jag tror att att våga testa är inga problem så länge man har en bra anledning till det. Liksom.
Jag vet att jag reagerade när jag tittade på den norska truppen till EM och tänkte, för vi pratade ju om hur mycket liksom, EM-spelare vi hade i damallsvenskan, men i den norska truppen då fanns inte en enda spelare som hade en klubbadress i Sverige med i EM-truppen som Martin Sjögren tog med sig till England. Nu finns det en spelare med svensk klubbadress, men jag hade kanske spontant tänkt att det skulle vara en annan spelare i damallsvenskan. Den som är med är alltså Eskilstunas Nor Eckhoff. Ingen Vilde Hasund i Hammarby som jag har fått en väldigt fin start på den här hösten, får man väl säga. Vad tänker ni om Nor Eckhoff är med och ingen Vilde Hasund?
Jag var nog lite förvånad, ska jag ärligt säga. Eckhoff är en rätt, de är rätt olika spelare ska man ha med sig. Eckhoff är en central mittfältare med mycket riv i sig, väldigt bra i sina defensiva kvaliteter också. Oron här på sfära där, ett väldigt fint avslutsfot. Gud vad jag lyckades ändå hålla tillbaka den där.
Det är imponerande bra saker.
Ja, det var verkligen, jag gick i farten där. Men så det är ju en spännande spelare i sig och kanske en annan profil. Hasund ser jag med som en kreatör, också ett otroligt fint tillslag såklart. Men Hasund har inte varit så briljant i första delen av damallsvenskan ska vi ha med oss. Jag hade jättehöga förhoppningar på henne inför med tanke på att man såg den matchen de spelade mot Häcken i Svenska Cupen tidigt där. Så tänkte jag, oj vilken fullträff. Det har de inte plockat ut från henne förrän nu till hösten. Precis som du är inne på Anna, det är en nystart som heter duga, så att det där frisparksmålet för ena delen, men också hur hon spelar senast mot Djurgården där. Så att jag tror att Hasund kommer få sina chanser, men det är klart att Eckhoff erbjuder någonting annat.
Ja, ett mål och två assist blev det väl för Vilde Hasund i derbyt som Hammarby då vann med 3-0. Men där ska man ju också ha med sig om man tittar på den norska truppen. Det de har för allt är ju den offensiva kreativiteten. Det är ju inte så att, jag menar, de har Caroline Gramhansen, de har Ada Hegerberg, de har Guro Reiten. Ja, det finns ganska mycket att konkurrera med i det norska landslaget offensivt sett. Det får man väl ändå säga. Vi ska prata mer om Sverige, men kön till Peter Gerhardsson är fortsatt lång. Det är många som fortfarande vill prata med Peter Gerhardsson, så vi går väl in på damallsvenskan så länge och pratar om guldstriden, för det är ju inte så länge sedan det kändes som att Rosengård mer eller mindre redan hade lagt vantarna på att gravera in på kronprinsessa Victorias pokal att de skulle ta hem den här säsongen med. Men i och med förlusten borta mot Piteå så tätnar ju faktiskt spänningen. I fjol åkte man upp dit och säkrade SM-guldet, i år så gör man så att det faktiskt blir mer spännande. Häcken rivstartade som vi var inne på, 6-0 kross mot KIF Örebro, och Linköping fick dessutom en islossning, och i inspelningens stund är de faktiskt serieledare med tanke på att vi har hängmatchen mellan Rosengård och Häcken som ligger där och väntar. Vad tänker ni om toppstriden som vi har just nu?
Det är väl väldigt befriande att det inte på något sätt tenderar att vara avgjort. Det är ju det tråkigaste som finns om man går in i de här månaderna med en avgjord guldstrid, eller i alla fall liksom, med ett så pass långt försprång. Så att jag tycker det är härligt. Och sen är det väl en påminnelse, tänker jag också, att vi tar det här steget med damallsvenskan som man ser i liksom herrallsvenskan, att det blir nya, delvis nya trupper och många nyförvärv. Jag tror att Häcken hade ungefär, om det var 5 spelare i sin elva som var nyförvärv. Han har byggt om en del där, Vilahamn, som kanske också nu har fått lite grann liksom bygga liksom, eller värva de spelarna han vill ha, inte liksom fått ärva då spelare som han hade gjort då förra året. Och sen så har ju Rosengård med Čanković någonstans i England, va? Hoppas, eller tror vi.
Ja.
Och Caroline Segerskada och dessutom Katrin Meje i England då, som har bytt klubb. Alltså det är ju väldigt tunga pjäser som inte finns med Rosengård på planen, och det är klart att det kan ju i sig helt och hållet avgöra guldstriden.
Ja, nu är det ju så att Rosengård har förlorat hemma sen i november 2020. Då var serien redan avgjord, guldet var redan klart för Göteborg, som det ju var då. Det var Växjö, oväntat nog, som senast besegrade Rosengård på Malmö IP. Men i veckan så kommer ju då både Häcken och Linköping till Malmö IP. Det blir en otroligt spännande vecka. Saga, hur går det egentligen?
Men för seriens skull så tror jag dessutom att Häcken har en ganska stor revansch utkräva på Rosengård på bortaplan. Om vi minns tillbaka till cupfinalen där, så tror jag att det är ett hungrigt Häcken som kommer till Malmö. Jag tror det är ett rätt läge för Häcken att slå Malmö. Säger Rosengård istället för Malmö, men det är bara för att vi är i Malmö, så att jag får väl ursäkta mig där då igen. Nej, men så är det ju att tittar man på de här prestationerna som Häcken hade senast, så tycker jag det är intressant att, precis som Petra är inne på, att Robert Vilahamn har fått plocka sina spel utifrån hur han vill spela, syntes snabbare. Jag tyckte det syntes mot Örebro, att alltså man kommer ihåg att Örebro är inte ett dåligt lag, det är inte ett lag som man kör över på så sätt. Men att Häcken gör det med det sättet de gör det, tycker jag talar för att man har snabbt fått in rätt spelare på rätt positioner som kan spela utifrån hur man vill. Rosengård ställer lite med frågan till utifrån hur man spelade mot Piteå. För min känsla var att, har de koll på varandra egentligen? Vet de vad de vill någonstans på plan? Alltså det var lite oklart vilken intention de hade. Och var mer den här klassiska, att det är en omstart och det är mycket nytt och man måste landa och man är utan Seger men utan Čanković, kan det vara så att man måste ge dem tid? Men Rosengård har inte tid att ha tid, förstår ni vad jag menar? Utan det är rätt läge för Häcken att plocka poäng, om vi säger så, på bortaplan. Och det, då lever ju också tabellen i allra högsta grad. Och ni nämnde även Linköpingsmatchen där på söndag. Där snackar vi toppmöte. Kristianstad möter också Häcken i svängarna här, så det är löjligt bra matcher på gång.
Ja, det är en härlig vecka som väntar, men det kan ju också bli en väldigt avgörande vecka, för vad händer om Rosengård tar hem med bägge de här två hemmamatcherna? Är det klart då?
Jag tror inte de tar hem båda de här.
Okej, du löser det så.
Nej, men och varför jag säger så då, när du pekar på den här enorma liksom trenden som de har, tycker jag liksom att man såg en slags osäkerhet i liksom försvarsspelet och i samarbetet med Angel Mukasa som stod den här matchen. Och jag vet inte om ni vet om det var ett rent tränarval. Om ni har hört när det är nere i Malmö-sagan.
Nej, jag sitter lika fundersam som du faktiskt. Jag har försökt luska det där men inte fått något tydligt svar om det är att man faktiskt har valt Mukasa över
Mika.
Ja.
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 Och jag tyckte liksom där såg man, och det är ju en duktig och spännande framtidsmålvakt, men just att det fanns en osäkerhet där i försvarsagerandet, och ger man det till Häcken eller Linköping så kommer de ju hugga den möjligheten. Så det tror jag, och sen när det gäller den här revanschen så kan jag bjuda på en liten anekdot från Onsala om ni vill, om det finns
gärna
en plats i podden. Ja, för att
självklart.
Är det något anekdot i väntan på Peter Gerhard som passade väldigt, väldigt bra?
Med han gillar anekdot. Här ska du få en liten anekdot. Jo, men jag gav mig iväg med min yngsta son då, som spelar med ett PT-lag ner för en av de här härliga sjumannamatcherna förra veckan, och liksom med filt och väninnan på plats, och vi skulle titta, och sen sneglade jag där och tittade, vad är det för en domare? Jag känner igen det där steget liksom, och då var det ju Robert Vilehamn som också hade en son i laget, och de hade ingen domarkris, och då hade ledarna frågat honom om inte han kunde hoppa in. Så jag gick fram och pratade med Robert och skojade, och han skrattade gott och var på ett väldigt bra humör, och så sa jag det att ja, men jag tar en bild här och skickar till Sara, så får vi se om, med tanke på domarincidenten och utskällningen i cupfinalen, får jag se om hon kanske ska liksom få tycka till här då. Och då skrattade han ju väldigt gott, och sen så kom han efteråt och frågade om jag skött mig, men det måste jag göra, om otroligt bra domarinsats. Han tillät ett hårt spel, men han stävde och han lärde barnen det, så att alltså, all heder åt Robert Vilehamn, och jag tror att han har liksom lagt den där anekdoten, eller den här händelsen då i cupfinalen, ni minns, var hela bollen över linjen, hur mycket ska man skälla på en domare, den har nog lämnat bakom sig delvis där. Med det sagt så vet jag inte riktigt hur det kan påverka matchen där nere, men det var lite kul i alla fall.
Det var lite charmigt. Ja. Det var ändå oväntat att få en bild från dig på Robert Vilehamn. Direkt från semestern så kommer den update från Petra Thorén. Ja. Det blir man ändå glad av.
Jag tänker ändå att det är bra att du vet att jag är ändå ute och samlar material till podden även om jag är ledig.
Exakt. Det känns så himla tryggt. Vi
vilar väl aldrig på dig, Petra?
Nej. Och ja, nej, de har ju revansch utkräva Häcken för cupfinalen, för att ja, det satte sig ganska hårt ändå, det där målet som blev godkänt och avgjorde hela den. Vi får väl se vad det blir för match. Vi ska inte prata för mycket om den med tanke på att några av er kanske lyssnar på det avsnittet och redan vet hur det har gått då. Det spelas ju om ett dygn ungefär. Men Peter Gerhardsson har fortfarande inte tid med oss, så vi går in på ett ämne till här, nämligen starkaste elvan. För damallsvenskan är ju en liga där det finns en hel del landslagsspelare. Det har kommit och gått under sommaren. Vilka har egentligen den starkaste tänkbara elvan just nu? Är det Rosengård? Är det Häcken? Kan Hammarby, Kristianstad eller Linköping utmana? Vad säger ni? Vilka har den starkaste elvan i den här serien? Jag lutar mig tillbaka och hör på era kloka.
Det var en väldigt svår fråga, tyckte jag. För att när man börjar titta på det så blir man... Från början är det lätt att bara säga, nej, men det är klart att vi har Rosengård ändå. Och så ser man att, nej, men vänta lite. Men de här då, Trankovic, Seger och Veje borta just nu, så är det inte alls så starkt. Och även om det är en kanske då en rotation på målvaktssidan. Jag satt här och resonerar med mig själv. Häckens elva, visst, briljant då i den här matchen, men det är också väldigt många oprövade kort och fler liksom backar där som normalt sett liksom man nog hade trott skulle få speltid som inte ens fanns med, och vad har hänt med dem? Kommer de tillbaka eller inte? Luna Givic satt på bänken, hon kommer kanske inte bli så långvarig i klubben vad jag förstår. Så att jag tycker att det är liksom, jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker att om man bara tittar liksom just nu i formen, så känns ju Linköping intressant med sin rutin och variation, men framförallt då Hammarby som har den här länken, Vilde Hasund och Madeleine Janåger som var otroligt bra. Sen hur långt det räcker mot de ännu tyngre motståndarna är svårt att säga. Med det sagt så jag kan inte riktigt ringa in det här. Jag behöver lite hjälp, Saga. Vad tycker du?
Men jag tror att jag tittar på lite olika saker när jag tänker starkaste truppen. För att det är ju en sak att säga, ja, men vem har bästa spelarna och sådär, såklart. Men vem har bästa spelarna som funkar utifrån de principerna man vill spela?
Alltså jag måste ändå säga, man glömmer lätt Kristianstad i de här dialogerna, för att, att det som Veta Gunnarsdottir, alltså tränaren i Kristianstad, lyckas göra med de här spelarna, är de allra bästa spelarna i hela ligan? Kanske inte, men vad de lyckas göra tillsammans, otroligt intressant. Och jag skulle nog likställa Kristianstad, Linköping, där är det mycket att båda de här lagen har lyckats hitta rätt roller för de spelarna de har och få ut det mesta utav det. Och nu har ju helt plötsligt Hammarby också spelat, börjat liksom så här lägga sig i den kampen, tycker jag. Vem som är inne på Hasund och Janogy, men också en sån som Kellon Knight som har kommit in och helt plötsligt är tryggheten själv på mittfältet. Inte helt plötsligt, det visste vi om sen tidigare, men hon är tryggheten på mittfältet som fördelar och kan säkra upp för övriga. Så Häcken har vi nämnt. Intressanta, men jag tycker också lite oprövade fortfarande. Jag tycker imorgon, onsdag alltså, när de möter Rosengård, kommer vara ett kvitto på kan de lösa det även mot topplaget. Men annars skulle jag nog vilja luta mig mer och fokusera på, är det så kanske att Hammarby och Kristianstad har börjat få in rätt spelare på rätt positioner som lyckas utföra det som tränarna har jobbat med hela vårsäsongen? Spekulationen fortsätter, skulle jag säga.
Anna, du får inget svar. Starkaste, för din fråga var starkaste 11 just nu, eller hur?
Ja, starkaste 11. Starkaste tänkbara 11:an i nuläget.
Mm. Nej, men alltså det går inte att säga. Alltså är det inte bara en fröjd att vi har x antal lag som har så otroligt härliga elver som hade kunnat verkligen chocka oss alla när de spelar mot varandra? För just nu känner jag verkligen att de lagen nämnda nu, vad har vi kommit upp i? Rosengård, Häcken, Hammarby, Kristianstad, Linköping. Det är 5 lag. Alla dessa kan överraska varandra. Och det för mig är fotbollsgodis.
Men Anna, du får fälla avgörande så här då.
Nej, men jag vill lägga in ett namn i alla fall som inte har nämnts apropå Hammarby. Eller ja, det är ju egentligen några namn där som inte har nämnts i och med vad de har fått in i form av John Andersson och Simone Boye Sørensen till exempel i backlinjen. Men också Kyra Cooney-Cross som spelat tillsammans med Elise Kellon Knight. Den australiensiska lovande landslagsspelaren som liksom har hemma-VM då att se fram emot, kan ju faktiskt vara inne i mittfältet där som vi ser i ett australiensiskt VM-lag med Cooney Cross och Kellon Knight. Det tycker jag är väldigt spännande. Men vet ni, nu knackade på dörren här. Amen. Nu är det dags att gå ut och prata med Peter Gerhardsson. Så att vi får inget svar på starka ställan tyvärr. Ja, Peter Gerhardsson, hur var det att ta ut första truppen här efter EM?
Det är alltid skönt att ta ut trupp, för då är det liksom någonstans klar. Det har varit en process naturligtvis alltid innan när man funderar och diskuterar. Och har så, det känns bra nu. Mycket bygger på kontinuitet med tanke på att många spelare är hela friska. Man har inte kanske kommit igång och spelat mycket, vilket naturligtvis också en del i bedömning. Att det är svårare att bedöma spelare, och därför blir många av de spelarna som var med under EM gjorde det väldigt bra. Många hade velat haft mer speltid. Många fick det, så att, men ja, någonstans där.
Hur har semestern varit? Har du inte landat efter EM-äventyret?
Ja, det har jag gjort. Men det tar lite olika tid, det är svårt att säga. Men det är alltid en bearbetning och så vidare. Tufft, alltid tufft första tiden. Och nu varar väl någon vecka liksom innan man börjar liksom hitta sig själv och komma in i det hela. Sen, så att, nej, nu känns det bra. Nu ska det bli kul att komma igång igen.
Hur mycket var det att bearbeta efter det tunga uttåget? För det blev ju ett ganska stökigt slut också med liksom all coronasjukdomen som kom in. Och så där. Hur stökigt var det bakom kulisserna?
Ja, men det var inte så stökigt under själva... man säger, träningarna var väldigt bra. Det var fokuserat. Spelarna och de friska ledarna var liksom, väldigt på och så vidare. Det som var jobbigast tycker jag, det var ju alltså tiden när man inte tränade. Det vart tillbaka väldigt mycket mer ensamtid, mycket mer att vara på rummet. mindre kanske i gym eller bassäng. Det fanns ju fantastiska faciliteter runt omkring, men man kunde inte utnyttja det på samma sätt och inte samma sociala del kanske som man skulle göra. För att det blev lite så man säger, tråkigare vardag, om man nu ska prata vardag när man jobbar. Men själva jobbet när det började närma sig match, när jag var här, så var vi där, är man väldigt fokuserad på att snabbt lägga bort det, jag kan inte göra det här. Men helt klart är att det vart inte optimalt för att kunna prestera 100, så var det.
Dagen efter uttåget så skulle du analysera lite snabbt där och kring, och var bland annat inte inne på att ni kände att ni inte hade hittat den optimala rollen för Ina Hurtig bland annat. Hur har tankarna gått där sen dess, och vad tänker du inför den här samlingen nu? För nu ska hon ju in i den här truppen igen.
Ja, nej, men vi får se. Dels så är hon ju liksom, ja, in i Arsenal här liksom, och hon hade väl en bra roll i liksom Juventus. Jag tror ibland liksom vad spelarna spelar i sina klubbar påverkar ibland också våra val och så vidare. Sen tycker både Lina och vi också att hon kanske är bäst till vänster. Det är ju, det som har varit är att Fridolina Rolfö liksom är också en av våra absolut bästa spelare. Och det gör liksom att konkurrensstationen, man måste flytta på någon i så fall. Sen kan man ibland välja att spela på ett annat sätt, men då drabbas någon annan spelare. Så det är många faktorer som spelar in. Men vi får se vad som händer med Lina nu när hon spelar i Arsenal. Att, det är viktigt hur de presterar i sina klubbar. Det är det vi kan se innan uttagningen och så vidare. Men hon är så pass skicklig så att jag hoppas att vi på så sätt kan använda bättre än vad vi gjorde under EM.
Hur jobbar ni för att försöka hitta de optimala positionerna för spelarna och de bästa rollerna i landslaget för att det ska bli så bra som möjligt?
Först tittar vi naturligtvis på liksom egenskaperna hos spelarna. Vilka liksom spelare är liksom bäst? Egentligen när man tar ut ett lag så börjar man med dem man själv tycker liksom att hon ska vara på plan. Hon ska vara på plan. Vad ska hon vara? Och så blir det liksom ett pussel därifrån. Och sen finns det en taktisk del också. Motståndare, vilket man säger formation bör vi använda mot de här, och det kan det påverka. Relation, vilka spelare passar bra ihop, eller kan det finnas någon relation som är bra mellan ett par spelare och så vidare. Kopplat till den, man säger, utgångsläget i vår idé att spela fotboll offensivt, defensivt. Så att det är många saker som påverkar. Och sen när det gäller laguttagningar och sånt, så är det alltid den här frågan med vilka som kan spela 90 minuter. Och vilka ska vara mindre, vilka har skavanker och så vidare. Och det här vet ju vi 100%. Vi har ju liksom stenkoll på det, men alla har inte det. Och det gör att det av naturliga skäl finns frågetecken ibland varför man inte spelar henne och varför inte hon startar och så vidare. Så här, men vi tar hellre liksom åsikter om det än att vi ibland berättar allting om det hela. Så att det får vi leva med.
Du är inne på det här med relationer och sådär. Ett namn som saknas i den här truppen är jag, förklarliga skäl, Caroline Seger. Tyvärr skadad, har opererats, men vill komma tillbaka. Men nu måste du ju ersätta henne här. Nathalie Björn är uttagen som back i den här truppen. Du har med en spelare som Filippa Kurmark. Hon har ju en relation med Filippa Angeldal sedan tiden i Häcken. Hur mycket spelar det in? Och hur tänker du på ersättare till Caroline Seger just nu?
Vi får se det nu. För att nu blir hon ju borta här under hösten här. Så att vi hade liksom, som du säger, Nathalie Björn som spelar och gjorde väldigt bra. Nathalie Björn är ju liksom ett utgångsläge inneback. Hon är ju som Lina Hurtig, vi spelar till vänster, så vill Nathalie Björn spela mittback, och jag håller ju med liksom, hon kanske är bäst där, men konkurrensstationen är ju stenhård, och det har vi gjort där. Kurmark är ju liksom ett alternativ. Elin Rubensson var backup liksom där. Båda spelar i BK Häcken nu på ungefär samma position, i alla fall senast då. Och sen har vi använt Filippa Annedal också då mot Skottland exempelvis i den positionen för att kunna få in Hanna Bennison då i den offensivare rollen. Så att vi har lite alternativ, och vi är inte färdiga än hur vi kommer göra här mot Finland, utan vi kommer att titta på lite alternativ på träningen. Men utgångsläget är till dess att vi kommer att ha Nathalie Björn i mittbackposition.
Du har ju själv varit inne på hur mycket Caroline Seger betyder, vilken ledare hon är och sådär. Hur var det att få beskedet att hon tvingas till operation och missa oss? Du har ju pratat med henne. Hur var det samtalet?
Alltså det är väldigt tufft liksom för henne själv. Är det liksom så att när hon liksom fick ont här under EM så visste man att det kunde gå åt det här hållet. Och det är väl, man kan väl säga att det som är, liksom, om man nu ska försöka hitta något positivt, det är att det blir gjort nu. Och att hon liksom får den här möjligheten liksom under hösten att kunna komma tillbaka och kunna spela liksom på den absolut högsta nivån. Och framförallt tror jag som spelare att få spela utan den smärta. Liksom. Så att all lycka till i liksom den här rehab-grejen. Och vi har ju spelare liksom som Linda Sembrand som tog sig tillbaka här liksom på ett fantastiskt sätt från ett korsband. Så spelare är ju starka på att ta sig tillbaka. Det kommer man att visa och det kommer Caroline också göra. Och fram till dess så har vi de här fyra landskamperna nu. Och sen får vi se i vår vad hon förhoppningsvis är tillbaka. Liksom. Men vi kommer inte att stressa någonting i det läget. Utan vi kommer att ha dialogen med henne. Så får vi se vad hon är då.
En del erfarenhet som saknas i den här truppen jämfört med EM-truppen. Ni är med Caroline Seger, även Hedvig Lindahl som inte är med i den här truppen. Inte heller Dilla Fischer, hon tackade ju nej till EM. Hur har tankarna gått där inför den här truppen?
Jag har haft pratat med Nilla och kommer att fortsätta prata med henne inför varje trupputtagning och höra liksom hur det är och så vidare. Och sen fattar vi ett beslut utifrån det och hon får uttala sig på sitt sätt och jag på mitt sätt. Men i nuläget liksom så tog vi ut den här truppen, men jag kommer att ha kontakt med Nilla här också. Då, så får vi se vad man är i konkurrensstation och allting sånt där. Och när det gäller Hedvig liksom så är det egentligen med Nilla också att om man nu pratar att man ska ha fyra mittbackar till VM så är ju det målet som är nu VM och tillhör man en av fyra mittbackar som är med, tillhör man en av tre målvakter som vill vara med och oavsett ålder utan det kommer handla om prestation för alla spelare och så har det egentligen varit hela tiden utan jag är väldigt glad liksom att de här spelarna vill vara med liksom, och att även om man då kanske ibland på grund av olika sociala skäl eller skademässiga skäl inte vill vara med. Men där är vi just nu.
Är det Nillas beslut att inte vara med den här gången eller är det ert beslut?
Det är någonting mellan henne och mig.
Och om vi då blickar mot, nu är det ju då sista VM-kvalmatchen som spelas och så här. Men ni börjar ju bygga mot VM. Är det här stommen inför en VM-trupp skulle du säga?
Mycket kommer ju säkert att vara det här. Så att jag, med tanke liksom på egentligen hur vi har byggt det här från 19. Liksom med, man kan säga att man blir aldrig nöjd för man inte står högst upp. Liksom. Men nu tog vi oss till semifinal här och vi hade behövt göra mål de här första halvtimmen för att orka med oss själva egentligen. Men vi gjorde inte det utan då blev det liksom lite surt sista delen där. Men många av de här spelarna tycker jag och tror kommer att kunna prestera även i VM. Sen kommer det säkert att vara några andra som vill vara med och så vidare. Och när vi kommer till nästa fönster så kommer vi säkert titta på någon eller några andra spelare som vi känner liksom ska vara med och konkurrera. Och det innebär inte att de spelarna tar bort det borta utan vi har möjligheten nu att kunna titta på några spelare så att det är stommen, säkert många av de här som är med i VM, så är det.
Hur mycket kommer du utnyttja de där möjligheterna tror du, att testa lite spelare under året som kommer?
Ja, vi får se. Det handlar om vad spelarna presterar i sina klubbar och naturligtvis en skadesituation och allting sånt där i det hela. Men de som vi kommer att spela, varenda spelare som är på plan under den här tiden kommer att vara aktuella för ett VM och sen har vi en hel vår som man också ska kunna prestera och så vidare. Och det kommer bli som vanligt. 23 spelare åker till VM. Många kommer vara besvikna som är hemma. Och det kommer vara samma jobbiga situation som inför alla. Men jag tycker att det finns många av de här spelarna som fortfarande är under en bra utveckling. Och framförallt så ser vi liksom att de är i bra klubbmiljö. Sen speltid är också viktigt och vi har några spelare som kanske inte har fått maximal speltid för att kunna utvecklas 100% och det får vi hoppas på.
Heger Risen, hon tog ut den norska truppen och var inne på att hon till Vildeberg Risa hade sagt bland annat att hon kanske borde byta klubb från Manchester United just med anledning att hon borde få mer matchtid. Är det någonting du skulle kunna ringa och säga till en spelare också att man kanske borde tänka på sin speltid och byta klubb?
Nej, det skulle jag aldrig göra. Utan det är liksom, det är så mycket som komplext. Alltså jag har ju pratat med det spelare. Det är, liksom, är det säkert att det blir bättre för att man byter klubb och bara får speltid? Det kan ju faktiskt vara så att det viktiga tror jag att det är att klubben och den tränaren tror på den spelaren. Sen om det dröjer ett 4 månader eller ett halvår och du till slut slår in, det kan ju inte jag veta som förbundskapten, jag har ingen aning om det. Utan det är ju upp till spelaren och ibland kanske spelarnas agent att tillsammans liksom fatta ett beslut som är bäst för spelaren. Ibland kanske man har för bråttom i det hela och du kan fortfarande utvecklas, men det är klart att du kan inte gå för länge liksom, och inte spela. Jag tror inte att man tycker det är roligt heller, men det där måste de fatta själva i beslutet i hur det ska vara.
Hur kul ska det bli att träffa gänget igen? Har du hunnit börja sakna dem?
Nej, men det, jag har pratat med en del och haft kontakt med alla spelarna på ett eller annat sätt. Sådär. Så att, men det ska bli jätteskönt att träffa. Liksom. När det blir som det blir lite besvikelse naturligtvis efteråt. Och jag tror ingen är direkt bra liksom, dagen efter. Det blir ett väldigt abrupt slut. Så att, det ska bli bra att träffa alla och fortsätta lite kunna prata ut lite med både spelare och ledare liksom om EM här och vad vi kan jobba för bättre. Vi har ju lång tid till att sätta liksom planen inför VM här, så att, men det ska bli jätteskönt och kul att träffas igen, så att nu är vi redo igen.
Ja, där hörde vi Peter Gerhardsson, alltså förbundskapten, tankarna inför matchen mot Finland som alltså väntar och ja, framåt VM och sådär också. Vi får väl analysera hans tankar mer framöver kanske, för nu drar tiden iväg här. Så jag tackar Saga så hemskt mycket, jag tackar Petra så hemskt mycket och framförallt dig som lyssnar, vår klippa till producent Julia som är tillbaka. Ja, hon får lite att göra idag och det sista vi ska göra är som vanligt att dela ut 5+. Det ger vi den här veckan till toppmatcherna som väntar, det vi har varit inne på. Det är en spännande vecka i damallsvenskan. Vi får se om det lever upp till betyget 5+ eller inte. Lika bra att dela ut det på förhand så att de får lite press på sig. Med det hörni, så säger jag tack och hej. Vi hörs igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.